This is a digital copy of an audio cassette tape. The label on side one says in Swedish, Åke Hermansson speaks with Hedvig Rinell. The label on side two says in Swedish, Hedvig Rinell, October 17th, 1971, Uppsala, which is Uppsala, Sweden. Åke Lali Hermansson, Gerda, Abram Rinell. Hedvig Rinell was a Swedish Baptist missionary to China starting in 1894. Abram was their son, Gerda his wife, Lali Hermansson, their daughter, and Åke Lali's husband. This is Lennart Holmquist, the great-grandson of Hedvig Rinell, speaking from Chapel Hill, North Carolina in 2012.
Vi dödade med jordkokor och stenar och vad de kunde göra det.
Och det är alltså svenskar där som ni
kom? Ja, det var svenskar. Trots ett par av dem kom undan på något sätt. Och de reste över till Ryssland och hade det också ganska svårt. Heter Nyström. Så hade vi en annan missionär som senare vi hade mycket bekantskap med. Han var på en annan station på den tiden. Han och hans fru måste resa ner till Shanghai, en lång, lång väg. Och det var inte roligt för dem. De först försökte hyra en liten åsna, men det tog de bort ifrån dem. Och ofta var de slagna och blodiga över hela kroppen med sin utav rövare. Men i södra Kina...
Förlåt mig nu. Det här, man talar så ofta om rövare i Kina, och det nämnde farmor ordet här också. Vad var det för rövare för figurer?
Ja, det var ju, i det här fallet var det rebeller förstås.
Mm. Men vad menar man annars när man talar om det här kinesiska rövare?
Ja, det var sådana där som rövade folk och tog vad de hade och dödade dem.
Det var alltså, vad ska vi säga?
Verkliga rövare.
Ja, det var alltså människor som helt och hållet levde utanför samhället och som livnärde sig på
vägreveri. Fick någon stackare så tog de vad de hade och hade det ingenting så dödade dem.
Mm. Och det var alltså folk som levde långt från bygd och by. Det var inte så att säga vanliga människor som högst flux tog sig på att röva vägfarande.
De hade sina gäng förstås.
Mm.
En hel del och de skulle ha mat och allting. Mm. Fick leva ett och sånt där.
Men hur kunde det komma sig att just i Kina somliga tog sig på det här? Var det sådana som hade blivit straffade och förvisade eller någonting sånt
där? Ja,
eller?
Det vet man inte förstås.
Mm-hmm.
Uppe i norra Kina var de förfärliga. Mm-hmm. Det var bättre där vi var.
Mm-hmm.
Och sådär. Var det konstigt med dem att det kom en hel familj. Fyra anförare och med en som gick upp i spetsen. Och när han kom in till stan så gick han till polisen och så den enda bilen som fanns var där och den tog han. Och så kom han klädd i vanliga kläder, så kom han till oss och hälsade på. Så ni behöver inte vara rädda, vi ska sköta om det, så ni behöver inte vara oroliga. Vi skulle egentligen ut på sommarnöje, det var i juli månad. Och då det är nog ett panjetter som vi skulle ha med upp. Och då var det ett par av de allra finaste pojkarna i stan som var så glada och tacksamma för att de fick leda de jätterna.
Mm-hmm.
Då kände de sig lugna och säkra. Och den där rövarfamiljen sedan så bjöd den högsta mannen på en stor middag. Och följde de andra ner. En var redan dödad. Och de andra kom. Och de fick mat utan gränser. När de sedan då gick därifrån så var uppställd en hel del med soldater och då sköt de dem allihop. Så var det slut med den saken. Och så kom han iväg till Japan och där var han och gömde sig aldrig så länge. Men det gick inte utan han fick komma hem till Sinanfo. Där kom han i fängelse och skulle bli åka förstås och upprätt och så. Då tog han gift. Det var en riktig prövande historia. Men mot oss var han så snäll. Så. Och vi kände ju...
Det
var så dumma. Då sitter de och pratar med varandra förstås. Då ska du ut och göra något fortfarande. Och då kom det ända till järnvägen. Och till oss, för vi bodde vid järnvägen. Och försökte där. Men på samma gång så hade det varit en predare. Enda bilen som fanns i stan var polismästaren. Och den förstås hade de tagit.
Men dessa rövare var alltså, vad ska vi säga, de var inte annorlunda än inbrottstjuvar här.
Nej, men de hade tagit en väldig massa i hemmen.
Ja.
Med koffer och grejer och fina saker.
Mm-hmm.
Och då skickade de en till järnvägsstation med det här. Och de funderade förstås vad han hade så mycket. Så innan han gick på tåget med alla koffertarna och skulle iväg då till Tjengda förstås. Och har roligt med sig alla sakerna som han hade tagit. Under tiden så skickade jag telegram till en av mellanstationerna. Och när han kom dit så sa de att du är ingen bra människa. Och så sköt jag honom. Och de andra tre, de gick åt på samma sätt.
I alla fall, jag avbryter fortfarande i berättelsen.
Ja, vi talade om den där gamla missionären där. Han och hans fru hade att vandra över från norr och ända till Shanghai. Det var mycket svårt för överallt så förförde de dem. Men i Shanghai... Nej, inte i Shanghai, utan på någonstans vid Gula, vid stora floden, Yangtze-floden, fanns en guvernör som hade hjärtat på rätta stället. Och han hade fått bud ifrån regeringen att alla som dit så skulle de dödas. Han tog och ändrade det här och skrev istället för att dödas rädda alla som kommer. Och det var ju ett stort tag. Och det kom igenom på det sättet förstås. Mycket bättre. När vi kom till Shanghai så var stan full av flyktingar av alla de sorter. Det var naturligtvis missionärer och alla möjliga sorter.
Men alltså dessa flyktingar, var det fråga om vita eller var det också fråga om kineser?
Att kineser också, men inte så mycket som vita.
Mm.
När de kom in kunde de inte få något hotell och ingen pension. Men så hur det var så försökte de hos Grand Hotel eller Imperial Hotel eller vad det var där i Shanghai. Och så frun. Från och var här hos oss sedan. Då sa han, det var förskräckligt, sa de. Loftet, jag menar hela den där yttre rummet, ett stort, stort rum, var alldeles fullt av folk, sa han. Och eleganta och fina på allt sätt. Och när vi kom in så trasiga var vi, smutsiga var vi, sa han. Och vi hade gått i veckor för det kom över. Och då flinade de åt oss.
Mm-hmm.
Och det tyckte de var alldeles gräsligt förstås. Men det är så när man blir förföljd. Ja, här slutar jag.
Ja, om jag får fortsätta och fråga mera. Jag menar, förekom det några sådana här saker direkt uppe i Kiasien där ni var också?
Nej. Och det berodde på att tyskarna var kända. Och de hade just höll på att bygga järnvägen till Sinanfor. Och de hade skickat soldater utav sitt eget folk till Kroatien och till alla platser efter den där järnvägen där de höll på att bygga. Och det gjorde att vi hade inte behövt fly alls vi. Men jag väntade en BB. Det var Edith. Och de sa allihopa, nej det går inte, du får inte stanna här. Och vi visste inte om det där vad de här tyskarna hade gjort. Så det gjorde att vi åkte iväg till Tjengdal över viken och blev mottagna hos en missionär. Och där föddes Edith.
Men det var inte så att ni hade behov av det. Men vad då alltså?
Men
de andra stannade kvar på stationen alltså?
Ja, doktorn som vi skulle ha, han var 6 mil ifrån oss på amerikanska sidan. Och han hade värsta att göra och kom ifrån hemma. Han kom efter oss. Så när han kom dit så hade vi flytt. Och så snart som han hade lämnat hus och hem så tog det precis allting. Rövade bort allt sammans, böcker och symaskin och allt.
Men ni upplevde det där tydligen helt enkelt som en förföljelseperiod mot de kristna.
Ja, det var det.
Det var framförallt så ni hade anledning att uppfatta det, där ni fanns alltså.
Vi hade vid den tiden 4 kristna som tillhörde församlingen. Och så kom det 2 stycken. De var släkt. Och så sa de på våren, det var då det utbröt, att de ville bli döpta, de ville inte vänta. Men då sa pappa till dem att nu är ni snälla och väntar. Det blir inte lugnare, det är inte värt att utmana dem. Och vi har ju hela sommaren framför oss. Och vi kan så lätt ha ett dop i höst som vi kan ha på våren. Så han hindrade dem att gå. Sen kom det ju. Så vi hade 4 och sen tänk kom det 2.
Ni talar ju om det där, att jag har ju hört att man talat om det här förr, att det dröjde ju så länge innan ni överhuvudtaget fick några kristna på platsen. Men sen var ju ändå församlingen ganska stor innan ni måste ge er iväg därifrån, 1948. När var det som det verkligen, så att säga, lossnade?
Efter baksuppehållet.
Jaså?
Förut så var det, vi hade börjat en liten skola. Och vi hade fått 7 eller 8 pojkar. 6-7 pojkar.
Var det då söner till medlemmarna?
Det kanske medlemmarna? Var 5 förresten. Jag kommer inte ihåg.
Var det söner till de som redan var döpta där?
Ja, någon av dem, är inte allihopa. Och vi kunde inte fortsätta förstås. Det blev ju en sån uppror bland folket.
Ja.
De kan ju komma och döda våra barn. Så det gick ju inte an. Utan läraren fick ju komma hem och ta barnen bäst han vill.
Men
så blev det slut då med det. Men sen på hösten så fick vi 8 istället. Och fru Lindberg skulle börja flickskolan i deras hem. Och då så sa de, träffade jag gamla Lindberg, han var alldeles emot att vi skulle ta något, ha någon upplysning för det. Men då sa de att det gör precis detsamma, sa de. Jag har tillräckligt arbete med mina pojkar nu. Kan inte Anna ta det? Och hon får ha flickorna då. Ja, tyckte hon. Det var ju inte så bra, men hon skulle försöka då.
Ville inte gamle Lindberg vara med?
Nej, han ville inte ha det.
Ville han överhuvudtaget inte ha skolan alltså?
Han ville inte ha det. Men till hon var det gammal.
Men, ville han inte att missionen alls skulle bedriva skolverksamheten?
Nej.
Varför inte det?
Alltså.
Menar han att det var oevangeliskt på något vis?
Ja, sådana här idéer kom med, var ett sövdbaptism egentligen. Hade en klick som bröt sig ur deras mission. Ja. Som de ville, de ena delen ville ha skolor och den andra sapsrik.
Jaha.
Och de kom ingen väg. Och sen en annan sak, att de skulle inte ha en styrelse hemma. Utan de skulle ha, ta pengarna direkt ifrån församlingarna. Mm-hmm. Och på det sättet skulle de uppehålla verksamheten.
Mm.
Och så skulle de ha gatupredikan då. Och gubbarna skulle hjälpas åt och predika på torgen och ha affischer och sådär där det fanns. Och, och det här tog han, det där tog han in sig. Så klart så att det blev en, jag vet inte vad jag kallade det för någonting. Han kunde inte komma ifrån det.
Var det någon skillnad, vad ska vi säga, religiöst dogmatiskt sett mellan de där, mellan den ena och den andra gruppen, bland de här sydstatsbaptisterna? Var de ena mer ortodoxa eller någonting sånt där?
Ja, det är förstås. Det är klart att vi ska ha styrelse. Det är klart att vi ska ha ordning. Så de andra hade ingen område. Ni flöt sig ut och gick till en annan plats.
Jaha.
Och började vision. Och det har aldrig gått.
Nej.
Nej.
Nej, men vad jag undrade, de här som bröt sig ut, var det bara på det, om, var det bara på det viset det som de skilde sig från de andra, eller hade de även andra uppfattningar i trosfrågor?
Ja, det vet jag inte riktigt.
Det
var innan, just innan vi kom dit.
Jaha.
Så vi hade inga...
Och det var de som Lindberg tog intryck av det?
Inga diskussioner med dem.
Nej. Men Lindberg kommer att ta intryck av det där?
Ja, han blev så inne i det där så det var förfärligt.
Ja.
Satt i honom så länge han levde.
Ja.
Och sen var frun lärarinna förstås. Och ett av de första hon ville ha när hon kom till kyrkyn. De flyttade ifrån oss då.
Mm.
Klart att vi har sån skola.
Mm.
Jag håller på att arbeta i skolan i 4-5 år sedan. Men varför ska jag inte ha en skola?
Ja.
Det kunde han inte säga ifrån.
Då fick han lov att ge sig. Kvinnan men bakom allt så vinner.
Sen förstås, det som låg emot honom var att vi skulle inte ha mera än vanlig folkskola inte.
Nej.
Fick inte ha någon realskola.
Nej.
Absolut inte. Och vi sa det på det sättet att vad ska vi få arbetare ifrån?
Mm.
Arbetare som bara går i en folkskola blir ju inga arbetare.
Mm.
Vi måste göra vad vi kan för dem så vi får lite att hjälpa oss fram med. För det här går inte alls.
Mm.
Det lilla som vi kan från Sverige, det betyder ingenting.
Mm.
Nej, det gick inte upp för honom.
Mm.
Nej, högre lärdom så det vill han inte ha. Mm. Det blir bara högfärdiga.
Ja. Vad ska jag säga?
Så småningom så arbetar vi förstås, pappa och jag och Ester Wallin.
Mm.
Och Leander stycktals. Men se, Leander kom in med pingstvolkarna sedan.
Jaha.
Så han blev just tagen utav dem och flyttade därifrån.
Vad tänker jag på nu? Hade ni sen på slutet några kinesiska pastorer som hade någon utbildning motsvarande vad vi kallar en pastor?
Ja, inte fick vi några riktiga inte som
det
här.
Inte. Nej.
Vi hade
Hade ni någon sorts evangelistutbildning eller någonting där?
Ja, de hade bibelklasser år ut och år in. Och sen naturligtvis de som gick i folkskolan så hade vi ju jämt kristendom.
Mm.
Och sen hade vi bibelskola för kvinnorna, för det började jag med.
Men jag tänker på någonting speciellt som inriktat på de som skulle bli evangelister och föreslå en församling.
Så gott vi kunde förstås.
Mm.
Men, och så skickade vi ut.
Men ni hade inte något speciellt seminarium
inrättat? Nej, det kunde vi inte.
Och ni hade inga som ni kunde skicka bort till något annat seminarium hos någon annan mission heller?
Jo, vi skickade bort till baptisterna och deras skolor var ju bättre än våra nu.
Alltså sydstaterna?
Mm. Men köra.
Och var låg de?
De låg Ja, den närmaste deras station till oss var 6 mil.
Mm-hmm.
Och sen där de hade seminariet var mer än dubbelt så många.
Mm-hmm.
Men de var ju glada att få komma dit i alla fall och fick ju lite mera än de kunde ha fått hemma.
Kan farmor berätta mer om det här med att församlingarna började växa just efter Boxarupproret då?
Ja.
Hur kunde det komma sig då?
Ja, vet jag. Det var alldeles tillstängt förut. Vi var ju där bara 6 år också.
Ja, men för det första, så hur var det, det där fenomenet med att församlingarna började växa just då så att säga? Var det så i de andra missionerna också som var i
ja,
närheten?
Ja, det kan jag inte säga, men det jag skulle tro det. För i Pingdu var ju en baptistsamförsamling och den växte över alla gränser.
Och just den här tiden alltså?
Ja, ja, efteråt.
Hade ni någon uppfattning om varför det började på det där sättet?
Jag vet inte, jag antar att de kom till oss och vi hade bibelklasser och vi hade predikningar och stod i allt vad tygen höll.
En sak där, de som kom där, de där allra första före upproret, var det individuella beslut hos enstaka människor eller var det familjer?
Nej, det var mer enstaka.
Mm-hmm.
Men hur det var så?
Men kunde det i Kina tänkas att till exempel en man kommer utan sin hustru eller en hustru utan sin man i ett sånt sammanhang?
Ja, det hände ju ofta.
Eller var det ensamstående, ogifta människor de här
ja,
första?
Ja, mannen kom och hustrun kom inte.
Alltså förekom det?
Så det dröjde ett par år innan vi fick med en kvinna.
Ja. De där allra första alltså, ja, det var allesammans gifta män?
Ja, det var det.
Jaha.
Och de hade familjer och en del kom i skolan sedan. Och,
jaha.
Och så fick de det. Det tog ju så lång tid i början med språket och allting.
Ja, det är klart det.
Och vad ska ni tro om en då?
Mm,
vad är det här för?
Ja, det är klart det.
Ja, det
men
är
sen, när det verkligen började lossna som du sa nu, kom de då fortfarande en och en efter individuella ja, det beslut? Eller var det fråga om hela grupper, byar,
nej,
grannskap?
Vi använde inte katolikernas sätt.
Nej.
Utan vi hade en och en.
Jaha.
Och det var och en fick avlägga sin bekännelse. Och säga att han hade det.
Mm.
Och varför han hade kommit till tro. Och redogöra lite för sin sin trosövertygelse.
Jaha. Så att ni kunde alltså i varje enskilt fall vara ganska övertygade om att det verkligen var en verklig personlig förvandling som hade hjälpt den personen.
Vi kunde ha 30-40 då ibland när det började på bli så här.
Mm-hmm.
Det var sånt arbete med det så det vi måste ta en särskild dag.
Men jag menar att ni hade i alla fall någon sorts, vad ska vi säga, en verklig kontroll över att i varje enskilt fall det inte var fråga om andra bevekelsegrunder.
Ja, så långt vi kunde.
Ja.
Man men, kan ju aldrig vara säker.
Nej, naturligtvis inte. Kunde det tänkas förekomma någon sorts personlig fördel de kunde ha av att spela en omvändelse som var oriktig, som var osann?
Jag ska säga hos oss var det inga stora fördelar.
Nej.
Vi hade inget särskilt att bjuda. Och vi kunde inte hjälpa dem till tyskarna så mycket för att de var utomstående och de var inte troende eller någonting.
Nej.
Så det kunde vi inte göra heller. Sen blev det en luthersk församling där.
Mm.
Så de hade ju en luthersk präst som skötte om den sak.
Mm. När kom de dit?
Ja, det var långt efter det första kriget.
Jaha.
Men katolikerna kom efter oss också.
Mm-hmm.
Och de förstås har ju en annan sak. När de får en i familjen får de allihop.
Jaha. Varifrån kom de där katolikerna? Vad var det för nationalitet på dem?
Ja.
Var det amerikaner eller vad var det?
Nej, det var tyskar. var det tysta, fransmän.
Jaha.
Olika sorter.
Jaha.
De var kloka. Vad det han gick för att nunnorna som de hade ju, de satte ju upp en stor skola där med ungdom. Och nunnorna kom från olika håll.
Jaha.
Det var fransmän och det var italiener och det var amerikaner och jag vet inte allt.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Men så hade det en förstås som var Mother Superior och
jaha.
De andra fick ju reda henne.
Hade ni någon kontakt med dem där, katolikerna?
Nej, de ville aldrig ha med oss att göra.
Nej.
Det var bara någon gång ända som de ville ha vatten. Och de fick ingen vatten. Det var, låg lite högt där. Men vid järnvägsstationen ett stycke därifrån så var det härligt.
Mm-hmm.
Och då kom det för dem att de skulle bygga, försöka borra.
Mm-hmm.
Och då kom de hem. För vi hade också en brunn.
Mm-hmm.
Men den var inte borrad utan den öslingen kom, flöt upp utav sig själv nästan.
Mm-hmm.
Men det var rått, sånt där hågvatten, så
jag
kunde aldrig använda det annat än förut.
Men det förekom alltså inte någon sorts kollegial kontakt mellan er?
Nej, då. Det var väl sista slutet när det andra kom nu. Så. Då kom en nunna, en kinesisk nunna, och så funderade om vi inte kunde hjälpa dem. Med lite pengar.
Mm-hmm.
Vi sa till henne, vet ni, sa det. Vi har lika svårt som ni.
Mm.
Och ni kan någon gång få något från Tyskland och England så får inte vi någonting.
Mm. Mm. Ja, det var inte lätt.
Så hon kom aldrig mer.
Nej. Jo, en sak framåt som jag har funderat, nämen titta.
Oj, du får ju så fin man. Ja, det var bra det. Ja, det får man nog ha förstås.
Där håller vi på att spela in för Henry.
Ja.
Där håller vi på att spela in. Och sen ska vi spela in dig också.
Är det min tur nu?
Hör du, jag hade nog tänkt mig att spela in lite mer av farmor förstås. Jag kommer att säga till dig sen. Ja. Inte det? Oj då, förlåt mig. Farmor orkar inte, säger Alice. Ja, då ska vi ta...
Jag har fått lite liv i mig. Jag behöver inte spela nu.
Nej, men det blir väl arbetsamt att hålla på så länge, farmor?
Ja, visst. Kallprata lite om det.
Ja.
Det är inte farligt.
Orkar du lite till då?
Ja, du har väl en kaffe, tror
jag. Jo då, jag kommer med kaffe.
Så farmor uppfattar inte det här som ansträngande i alla fall?
Nej.
Men är det arbetsamt så ska ni inte hålla på, förstår ni, för att...
Ja, kryper.
Kan vi ju fortsätta imorgon igen?
Sen kryper jag säng.
Ja.
Klockan är
7:08.
Jag har bara en liten sak jag ville undra på till.
Natt.
Ja, hon går i alla fall inte i säng. Jag ska inte stänga dörren efter er.
Ja, förstår du.
Jo, farmor, det var bara en sak jag funderar på här. Ja, det är många det, men i alla fall. Anli, hej på dig då, gumman. Stäng dörren, ja. Jo, jag läste någon gång när jag bodde där borta i Oskars lägenhet i någon av hans böcker. Så var det några funderingar över missionen, särskilt i Kina. Och där sades det någonting om att genom den här utbildningen som ges vid missionsstationen och i missionens skolor och sådär, så uppkommer det en kategori människor bland kineserna som egentligen känner sig rotlösa och hemlösa överallt. Därför att de talar då om kineser som får relativt, som liksom använder alla utbildningsmöjligheter som missionen ger och som sen blir någon sorts, vad ska jag säga, står i ett löst samband med missionsstationen som assistants eller teachers eller någonting sånt där. Och fast de egentligen inte har någon djupare utbildning, de har inte en utbildning så de har kunnat assimilera någon västerländsk kultur. De har inte varit utanför sin egen hemtrakt fortfarande. Men har fått tillräckligt mycket av den västerländska prägeln för att inte känna sig hemmastadda med sina egna längre. Men så att säga inte tillräckligt heller för att kunna stå riktigt på god fot med missionärerna. Har ni samma intryck från det?
Ja, det kan jag inte säga, men det är ju alldeles omöjligt. De här pojkarna förstås som går i realskolan, de tänker mycket. Och sen beror det ju bra mycket på det som de har lärare där. Hur mycket de kan ge dem. Och det är ju möjligt att det kan klicka med en gång. Det hinna med allt när de har stora klasser och mycket folk.
Och det var väl också så att på den tiden så fanns det inte så mycket, ska vi säga, det fanns inte så mycket arbetsmarknad för dessa människor som äntligen var utbildade.
Nej, det var det inte heller.
Nej. Det enda de kunde göra var att vara någon sorts assistenter i undervisningen.
Ja, vi försökte ju skicka ut dem åt amerikanerna och få lite där och mycket de fick vet jag inte.
Nej.
Det var ju kineser där också. Så det var mycket få amerikaner som själva stod i spetsen för det.
Men låt oss säga nu, när ni...
Han arbetade som en häst förstås, jämt och ständigt för pojkarna. Men så är ju inte alla lika.
Nej, just det.
Och så var det
och Egon hade ju själv inte mer än Betelseminariet.
Nej. Och så hade de då...
Och han fick verkligen ligga i förstås.
Ja, det är kineser förstås som skulle stå för resten.
Hade ni inga amerikanska lärare?
Ja, inte vi hade inte,
nej.
Men de hade förstås. Men hur pass skriftiga och duktiga de var, vet jag inte förstås. Rara människor, och snälla och rara på allt sätt. Sen kom det här pingstfolken och Trisfeld. Så det var väl det som gjorde också att det blev huller om buller ibland.
Det här med att pingstfolken trasslade bort, som farmor säger, innebar det alltså att det var en del av missionärerna som den Leander,
ja,
som lämnade er verksamhet, eller innebar det att det verkligen bildades pingstgrupper även inom den församlingen av kineser?
Att hos I Huangtian, som var själva deras huvudstation där de stora skolorna fanns.
För deras? Vilka deras?
Southern Baptist.
Ja.
Och det kom de hem en gång och pratade med dem. Och de hade ju flera doktorer och allt möjligt, stora människor där. Och så hade vi hört det här. Så vi frågade om det var sant att ni tänker gå in i pingstfolken helt och hållet. Nej, sa de. Men vi håller god min. Så att inte de ska komma över oss. För då skiljs vi också. Och jag tror att de var ganska ärliga allihopa utom en. Men av någon orsak så blev han tillkallad utav styrelsen hemma. Och de undrade hur han hade det. Och då hade han sagt att nej, sa han, jag är baptist. Och baptist tänker jag bli, sa han. Men han hade gjort det där för att gå till möte med kineserna. Ja. Det var på slutet där som kom ju de andra. Och det kanske var bra på ett sätt. Skolorna gick sönder och så skitade vi skolorna till Kinda och där gick det sönder likadant. Och så fick allihopa resa hem.
Mm. Jag tänker på det här hela verksamheten som ni hade kring missionsstationen, församlingen, skolorna och där. När ni blev tvungna att resa hem då 48, hade ni, fanns det till exempel inhemska kinesiska ledare som kunde ha tagit över både skolverksamhet och vad var det nu, hade ni flickhem och församling och allt det där. Kunde det ha gått vidare i någorlunda samma utsträckning om det hade tillåts av myndigheterna då? Om ni hade flyttat hem under helt fredliga omständigheter, så att säga.
Det hade det nog gjort förstås. Vi hade en ganska god pastor där som hade ju gått i våra skolor hela vägen.
Mm.
Och även i amerikanerna.
Mm.
Men när det där kom, då var det...
Ja, det är klart. Då blir allting annorlunda.
Det är det inte.
Mm. Men det kunde
och
ha funnits.
Och det vet jag inte dugg förstås.
Nej.
Vet vad som hände med dem. Så länge Oskar var kvar till då så hade vi kommit hem och hälsat honom. Och så glad att vi fick se honom en gång till. Så.
Mm.
Här blir vi väl och väl sen.
Mm. Nu en sak.
Och en del av lärarna var ju så snälla och rara och rektorn och duktig. Men som det går, Gud tar det.
Mm.
Eller vem som tar det.
Mm. Ja.
Och vi hade en stor kvinnlig bibelskola då. Och nästan 20 stycken.
Mm. Men nu då ni allra först kom ut där, ja då, det är sant, då fanns ju redan, var det Lindbergs som fanns där i förväg va?
Han
fanns där?
2 år.
Jaha, var han ensam de 2 åren?
Ja, Lindberg, Wingren.
Wingren?
Hade varit ute, men han var inte där. Han skulle finna fält.
Jaha.
Det gjorde att han var mest i södra Kina. Och skrev ju hit och dit och gjorde sig bekant med baptistmissionärer på olika håll.
Mm.
Och bland en av dem var det gamla Ashmo, en gammal missionär också utan Northern Baptist.
Mm.
Han skrev till honom och sa att jag sådan, det skulle inte skada mig. Kommer hit, men på samma gång så tycker vi att om ni kunde komma mera fritt på något annat ställe så vore det bättre.
Mm.
Ja, de visste inte vad de skulle göra. Då var Wingren ensam. Lindberg kanske hade kommit, men han kunde ju inget språk eller någonting. Och då kom han upp norrut.
Mm.
Och då kom han till Southern Baptist.
Mm.
Och när han kom dit då, så tog de vänligt emot honom. Och själva huvudmannen var ju en gammal man. Och det var ute i många år.
Mm.
Och då så sa det han att det är klart, och så sa de, stannar du på vår fält? Det gör detsamma, sa han. Fortsätt du. Gå söderut, sa han. Det här uppe är det inte så bra, för att de hade havet på norr.
Mm-hmm.
Och sen var det åker och äng förstås, och så kom tyska järnvägen.
Mm-hmm.
Och så sa han att gå till Kjörken, sa han. Och sen har du på väst där så kan du ha ett djurkäng och Gami och längre söderut så har vi en annan plats.
Mm.
Går det så? Ja, tacka Gud. och gick.
Mm.
Och aldrig ångrat.
Mm.
Vi hade god tid. Och de var så vänliga.
Alltså så att Kjörsjön bestämdes inte som er plats förrän ni kom ut dit alltså?
Nej, inte riktigt.
Så Lindberg var inte där i förväg?
Ja, han hade varit där. Och Wingren och han hade sovit där en natt i ett gammalt ruckel.
Men de hade alltså inte bestämt sig för... hade inte tagit upp någon verksamhet där?
Hade inte byggt något eller någonting. För det var, Wingren reste hem. Och Lindberg kunde inte språket. Då gjorde det förstås att det var inte så lätt för honom att börja på bygga eller göra någonting.
Så att inget arbete hade börjat när ni kom?
Nej, inte du.
Och där satt alltså ni då, Lindberg och ni bägge?
Allra först måste vi stanna hos amerikanerna.
Mm.
Vi kunde inte komma ner, det var regntiden. Och vi kom till amerikanerna då sista dagen i april. Och så föddes Egon.
Mm.
Men kunde jag inte gå någon väg. Och Anna Lindberg kunde inte heller gå någon väg. Och Lindberg tycks inte ha någon bra skan. Så går det bra där borta. Och
var Anna Lindberg med er ut, ja?
Ja.
Jaha. Så det var alltså ni fyra människor och inga andra?
Ja. Och doktor... Ja, tror för den andra. Var den som bröt sig ut sedan det här var. En gammal annan doktor.
Mm.
Och han var så vänlig och för all del. Barn som ni behöver inte alls gå långt efter det. Det finns folk överallt. Vi tar inte upp någon plats där inte ni kan vara med.
Mm. Mm-hmm.
Och så fanns det presbyterianer där. Och, och de hade en stor skola. Och de var så vänliga som de kunde bli.
Mm.
Och de gjorde inte oss något förtret alls. Sen längre in västerut så öppnade en stor station, Presbyterian, med två sjukhus och läkare, och manlig och kvinnlig läkare och skolor. Och på skolorna växte och blev större och större förstås undan för undan.
Mm.
Och det var duktiga karlar som skötte om det.
Mm.
Och där var det sedan som de hade fick ta in alla stackare som för när kriget kom.
Mm.
Så där bodde de på den stationen.
Mm.
För att de hade haft mycket skolor där och skolorna var fritt då vid den tiden.
Mm.
Och därför så fick de bo.
Hallå, här kommer avslutning på det intalade. Här är alltså Åke Hermansson. Idag är det den 16, väl?
17.
Den 17 oktober 1971. Och det är mera än 10 år efter det att det här bandet intalades. Där talades alltså in... Den, ja, vilket datum kan jag nu inte säga, det var i juli 1961. Och det var bara några veckor innan Hedvig Rinell dog. Hon besökte oss i Uppsala under några dagar den sommaren innan hon åkte till sitt sommarviste vid Saltsjöbaden. Där var hon inte mer än en helt kort tid, kanske en vecka eller två, innan hon insjuknade och var borta några dagar efter det. Det som vi har hört på det här bandet är nu inte hela det som jag då tog upp, utan bara avslutningen på ett längre sammanhang som finns på något annat band som inte var tillgängligt vid det här tillfället. Till detta kan man väl tillägga ett personligt minne bland många av Hedvig Rinell. Hon imponerade under de gånger jag hade tillfälle att träffa henne med sin helt enastående intellektuella vitalitet som vi ju många gånger hade anledning berätta varann episoder om. Jag minns en gång då jag besökte henne, då hon liksom tog igen saker hon inte hade hunnit läsa medan hon var yngre och som hon gärna ville läsa. Och det var sannoliken inte någon lättsmält litteratur. Hon satt och gick igenom de tryckta protokollen från det internationella missionsrådets konferens i Jerusalem 1928. En annan sak som är märklig är hennes bevarade dagböcker i flera små volymer. Hon skrev dagbok under mycket långa delar av sitt liv. Intressant var när hon dog och vi fick tillfälle att läsa dessa dokument att se att hon var rätt mycket öppenhjärtigare i de äldre årgångarna så att säga av dessa dagböcker än senare. Hon blev uppenbarligen på slutet allt mer medveten om att här skrev hon något som skulle komma att läsas av eftervärlden. Och framförallt alla personomdömen är mycket utslätade, mycket allmänt hållna, alltid välvilliga men oprecisa. Jag kunde konstatera det när jag med viss nyfikenhet sökte upp den tidpunkt då jag för första gången presenterades för henne. Där det bara omtalas att Alice hade kommit och presenterat en ung man som verkade sympatisk och snäll och som det verkade att hon skulle komma att få tillfälle att träffa mera. Men inga preciserade uppgifter därutöver. Och det var helt i linje med de omdömen hon vid det laget gav om personer hon mötte.
Det första jag minns av farmor, det var när jag var en liten flicka. Och vi brukade gå och hälsa på hos henne i Siguan. Hon hade alltid en glasbehållare med silverlock på, och i den brukar hon förvara sockrade jordnötter som hon bjöd oss barnbarn på. Hon satt oftast vid sitt skrivbord och förberedde lektioner, tog fram mönster som hennes flickor i skolan skulle kunna sy efter på slöjden, och hon förde noggranna räkenskaper med kocken. Och hon förde lika noggranna dagböcker. Redan då upplevde man ju henne som väldigt gammal. Men hon kan ju inte ha varit så förskräckligt gammal på den tiden. Sen minns jag ju hur vi ibland firade jularna tillsammans i Siguan. Och hur farfar och farmor bjöd på kinesmat och hur farfar älskade att suga ur krabban de allra minsta köttbitarna som möjligen fanns kvar. Sen minns jag det där året då farfar dog och farmor hade blivit väldigt trött och magrat väldigt mycket och var en skugga av sitt forna jag. Men hur det var så hämtade hon sig igen och levde vidare och fick många år till av liv. Det som kanske verkligen förändrade situationen för henne, det var när hon bröt sin lårbenshals en dag i Siguan genom att hennes hund kom att ställa sig i vägen för henne. Då togs hon till Qingdao och där gipsade man hennes ben. Tyvärr kom det att läka i en felställning så att hon kunde aldrig efter det gå riktigt lika bra som hon hade gjort förut. Och så minns jag ju förstås när farmor kom till Sverige. Vi hade kommit till Sverige något år tidigare och farmor kom efteråt och kom att bo hos oss under några år. Sen bodde hon i Uppsala hos Helen och Oskar under en tid, men sedan när både mamma och pappa och Helen och Oskar åkte till Japan, så blev det så att hon kom in på ålderdomshemmet i Stockholm. Det var synd om henne att hon var tvungen att vara där, för det är klart att på sitt sätt blev ju det en ganska ensam och isolerad tillvaro för henne. Men hon hade så många brevkontakter, hon hade ett sånt rikt liv. Och hon var på något sätt inte gammal, trots att hon var gammal till kroppen. Jag minns hur hon berättade hur bland annat hon brukade hålla morgonböner för de gamla, som hon uttryckte det. Själv uppfattade hon sig tydligen inte som tillhörande dem, trots att hon nog egentligen nästan var äldst på hemmet i fråga. Hon var intresserad av allting. Hon följde med i storpolitiken. Hon skrev brev flitigt till mig och berättade om de stora tilldragelserna i världen, som jag skämdes över att jag alls inte var lika ajour med som hon. Hon brydde sig om sitt utseende och var angelägen om att ha klatschiga färger och se trevlig ut. Och på sin ålders höst så klippte hon sitt redan mycket uttunnade hår och lät permanenta sig. Vilket ju också var liksom ett bevis för hur hon månade om att ta sig bra ut. Hon hade överhuvudtaget en enorm gnista. Hon var envis, enträgen. Men samtidigt var hon varmhjärtad och god. Och hon följde verkligen alla sina barn och barnbarn med väldigt många tankar och väldigt många brev. En egenskap som jag verkligen uppskattade hos henne var hennes fina humor, som ibland kunde ta sig ganska kanske groteska uttryck när hon skrev ifrån ålderdomshemmet och berättade att idag har vi haft fest igen, för nu har den och den gått hem och vi hade begravningskaffe. Sista besöket hon gjorde hemma i vårt hem i Uppsala, så fick hon lov att åka ambulans för att hon överhuvudtaget skulle kunna ta sig dit. Vid det laget hade hon varit med om ännu en lårbensfraktur. Vid det besöket märkte vi att hennes krafter var starkt i avtagande. Och själv sa hon: Lally, snart får du mycket att göra. Snart kommer jag att gå bort. Jag försökte ju att säga henne att säkert måste du väl orka med ett år till. För jag visste att mamma och pappa skulle komma hem nästföljande år. Och att det var någonting som hon verkligen skulle uppleva som en stor glädje att få uppleva. Men hon såg lite dyster ut och sa att så länge håller det nog inte. Och så en dag kom hon att läggas in på Sankt Eriks sjukhus med en propp i ena benet som gjorde att cirkulationen blev helt avstängd dit. Och efter någon vecka så var hon borta. En av de svåraste beslut jag tror jag har fattat någon gång var när läkarna kom och frågade om de ville att vi skulle låta amputera hennes ben eller inte. I det läget var det inte mycket annat att göra än att säga att det som smärtade henne minst väl var den bästa lösningen. Vilket också resulterade i att en amputation genomfördes. Det sista jag talade med farmor, det var före den där operationen. Hon var helt på det klara med hur sakerna låg. Och hon tog genast fram sin bibel och så sa hon: Hörde, jag har en liten vers som jag har skrivit av här. Jag undrar om du tycker att det vore bra att ha på dödsannonsen. Och jag läste från hennes något darriga men förtjusande handstil. Det kommer en dag som är ensam i sitt slag. En dag som är gjord av Herren. En dag då det varken är natt eller dag. En dag då det blir ljust när aftonen kommer. Det var min sista kontakt med en underbar farmor.
Nu är vi hemma hos Gerda och Egron. Och Gerda och Egron ska tala lite grann om farmor.
Det var intressant att få höra vad Lally hade att säga om farmor och min mor. Hon har berättat mycket om de sista dagarna här på jorden. Vi var ju borta då, vi var i Kyoto, i Japan, och hade inte tillfället varit med henne på de sista dagarna. Men vi kommer mycket väl ihåg henne och hennes liv från många andra synpunkter. Det talas om just nu att hon var mycket ungdomlig av sig. Hon kände sig nog som en ungdom. Och Gerda, du kanske kan tala om en liten händelse där borta från Skogsö.
Ja, det var så att hon kom med en grupp ifrån Betelkapellet. De skulle ut på Skogsö för 3 veckor. Men före dem hade en annan grupp varit där, och nu möttes dessa 2 grupper där ute på det vackra Skogsö. Det serverades kaffe i parken. Och sedan gick vi upp och skulle packa upp hennes väska och göra henne i ordning. Då ställde hon sig i fönstret och tittade ut över parken och såg alla äldre damer som höll på där och att dricka kaffe. Och så sa hon, om jag blir här så blir väl jag lik dem också. Då så vände jag mig till henne som en farmor, så jag, farmor är den äldsta här. Utav alla de här. Ha, 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 sa hon. Det kunde hon inte fatta att hon var den äldsta. Och det kunde nog ingen av oss fatta heller. Och det underliga är, kanske inte så underligt heller, men att vi upplever henne fortfarande. Fastän det är så många år sedan hon lämnade oss. Så upplever vi henne på ett väldigt verkligt sätt. Det som hon skulle vara. Här mitt ibland, och så det kanske hon är också, till hon hade ett stort och varmt hjärta för hela sin familj och alla sina kära. Men det var också någonting annat hos henne. Det var en av hennes amerikanska väninnor sa en gång till mig, Hedvig har en underbar förmåga att låta dig känna att just du är hennes bästa vän när hon talar till dig. Och det tror jag vi kan skriva under på. Hon hade en öppen hjärtlighet mot alla människor som hon mötte. Så människorna fick, man fick den där känslan, ja, du är min bästa vän. Och vi kan minnas henne också så ifrån hennes många, många år i Kina.
Ja, då det gäller Kina så det är klart att barnen, hennes barn, 5 stycken allt som allt, har nog många minnen om henne och hennes sätt att vara till oss. Vi var 5 stycken allt som allt. Det var ju Oscar, det var Margaret, Edith, Erik och mig själv. Vi fick inte vara hemma så mycket som vi kanske hade önskat. Ofta fick vi fara till skolan i Chifu. Och det brukar ta sig där ungefär 9 månader om året. Så då var vi inte mycket hemma, men då vi var hemma så fick vi njuta av hemmet. Av henne och av far också, för all del. Hon hade mycket för sitt arbete bland kineserna. Hon arbetade mest i skolorna. Hon var mycket omtyckt och skötte sin sak plikttrogen. I 55 år var hon ute i Kina. De sista åren, det var under orostiderna, och hade kanske svårt att komma därifrån. Men hon älskade Kina, hon var inte rädd för något. Och till och med då kommunisterna kom på området, vårt område där, så var hon inte heller rädd för dem, som hon sa. Hon var inte rädd för kineserna. Hon hade givit hela sitt liv för dem.
Men det blev andra tider när den nya regimen kom in. Och det ansågs bäst att hon också fick komma hem till Sverige. Vilket hon också gjorde. Men man kan säga att hon fortsatte sitt arbete också här. Och många av hennes vänner här i Sverige minns henne också ifrån dessa år. När man tänker tillbaka på Kina-tiden så tycker jag att man kan se henne. Hur hon kom i sin långa kinespäls på kalla vintermorgnar och skulle upp i skolan. Mellan huset där de bodde och skolan och där vi bodde så var ett stort gravfält. Och där kunde man se henne komma på den där lilla gångstigen. Oh, det var många, många grader kallt. Hon var klädd i en fotsid kinespäls med varma filtskor. Och uppe i skolan var det cementgolv och kallt, kallt. Men där var hon troget dag efter dag, månad efter månad, år efter år. Och många av dessa kineskvinnor fick hon lära läsa först och främst för att sedan kunna undervisa dem. Men alltid mötte hon både sina medlärare, som då var de flesta naturligtvis kineser, och även sina elever med samma hjärtlighet som hon alltid mötte alla människor. Och hennes minne, som jag sa, lever väldigt starkt och vackert ibland oss, hennes familjemedlemmar.
Ja, vi har varit mycket glada över henne och vi hade lyckliga tider tillsammans i familjen. Och vi missar henne mycket nu, fastän hon är, som sagt, som bor ibland oss i alla fall. Hon levde som blev så där omkring 95 år gammal.
Alice har redan sagt det, att hon var så allmänt intresserad. Och det kan vi intyga. Det mest intressanta brev som vi någonsin fick från Sverige, det var skrivna utav farmor Hedvig. Hon rörde sig på alla områden och var intresserad av allt.
Just det.
Okej, det är bra. Det är så lite kvar nu så vi får höra.